Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Vad kan du säga om Caroline?
Caroline är ju väldigt alltså superpositiv, optimist. Säger alltid ja.
Det var därför jag... På gott och ont. Men därför jag kom med.
Ja. Ja, men hon är ju mycket tuffare än mig som bara ja. Jag är med. Jag är på. Men inte alls.
Men du, Jojo, vad är en kite och skidseger på något?
Men inte, ja, inte har så kollat upp saker. Men ja, alltid med och på och superpositiv.
Vad kan du säga om Johanna då?
Också väldigt positiv. Men kanske lite mer, vad ska man säga, rationell eller realist. Och tänker till lite mer, ibland kanske. Väldigt cool tjej, skulle jag vilja säga. Lite en förebild på det viset. Och har oftast väldigt bra koll på läget. Och det känns ju väldigt bra när man är ute på en sån expedition som vi var på.
Efter att som första svenskar ha korsat Grönland från syd till norr utnämndes systrarna Johanna och Caroline Davidsson till årets kvinnliga äventyrare. Så här kommer en lång intervju med dem. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky. Mer information om avsnittet och tidigare avsnitt hittar ni på huskypodcast.com. Intervjun är inspelad på Clarion Sign i Stockholm.
Var är hemma för er? Det förstår jag ju nu är olika för er. Eftersom ni är vuxna och ni är två. Men var är hemma för dig?
Det är Normlösa. Utanför Normlösa så har vi en föräldragård som heter Skrivargården. Så det är där bor jag och min sambo. Och vi håller just på att ta över gården. Så det har verkligen blivit hemma. Och liksom det första stället jag verkligen har kallat hemma efter att ha liksom flugit ut ur boet. Sådär. Så det kändes väldigt skönt för några år sedan när jag flyttade dit och började inse att ja, men det här är ju faktiskt, det här känns riktigt bra. Och det fanns möjlighet att ta över gården sen så småningom. Och det var väl, eller ja, det var inget konstigt mellan oss systrar heller att jag ville göra det. För det var ingen annan som ville.
Det blev ingen släktfejd.
Nej. Det är inte. Och väldigt skönt. Både skönt och sen så har man ju liksom en period som har gått över i livet där. Med att man lever i en kappsäck och man kanske har de närmaste månaderna, halvåret och året planerat. Men inte så mycket längre. Men att faktiskt packa upp den där kappsäcken och in i garderober och veta att ja, men nu stannar jag här ett tag i alla fall. Det var skönt. Samtidigt som ett äventyr lite försvinner det där momentet med att ja, men ett halvår senare så är jag antagligen någon annanstans i världen. Liksom.
Vad är det hemma för dig, Johanna?
Det är kanske lite två hem. Jag bor ju i Tromsö i Norge. Så det är ju mitt hem. Som jag har bott snart i 2 år. Och längtade väldigt dit innan jag flyttade dit också. Att jag därtill tror att passa mig att bo. Och ha det som en bas i vart fall. För jag är, flyttar ju lite på mig. Jag tycker det är roligt att åka iväg lite. Och ja, åka skidor och träffa vänner och sådär. Men ha det som bas. Och jag trivs väldigt bra där. Det finns ju massor att hitta på. Massa fjäll. Och
det verkar vara en otroligt levande en Tromsö-klick. Det verkar ju liksom vara en, ett nav av äventyr och av kreativitet där uppe. Det är många människor som dras dit.
Mm. Ja, det är det. Och det är jätteinspirerande att träffa de som bor där som har flyttat för samma grund som jag. Att det är många som har hittat på massa äventyr och håller på med saker som man tycker där uppe. Det är ganska vanligt att åka iväg på långa klätterresor eller segla runt jorden eller expeditioner här och där och bo på Svalbard. Ja, mycket inspirerande. Så ja, det är jätteroligt att bo där. Men samtidigt så har jag ju också Normlösa som hem. Åker ofta dit och tycker det är jättehärligt att komma hem på slätten. Där är inte lika mycket fjäll.
En annan typ av vildmark.
Ja, så får vi se. Jag är inte klar med Tromsö. Men om jag blir där för resten av livet, det vet jag inte.
Du känner inte någon isländsk kille som heter Haukur?
Jo. Haukur och eller har han en fru, blivande fru?
Ja. De är en fru nu. Och ett litet barn som jag träffade.
Ja, de har bott i huset där jag bor nu.
Ja, alltså då bor du med Emily. Eller du har bott med Emily?
Nej, jag flyttade in i hennes rum när hon flyttade ut.
En liten här.
Men Trude som bor i huset, hon är ju bra kompis med Haukur. Och, ja. Och de har ju också, ja.
Bott jag bodde hos Haukurs familj. I Isafjöder.
Ja.
Och lärde känna Haukur där och har suttit på hans du måste åka och hälsa på verkligen och han håller på att driva ett företag Purple Hat företag i Isafjöder och suttit uppe på deras kontor som han har renoverat och fixat. Vårt hemmastånd, de har en fantastiskt fin liten lägenhet där han bor också i ett gammalt hus.
Jag tror du har berättat massor om dem och de bodde ju i en sån liten mongolisk kåta.
Det var en jurt eller?
Ja, en jurt ett tag. Vi har på kylskåpet hängandes deras bröllopsinbjudning. Den verkar ju häftiga.
Ja, roligt.
Ja. Kommer det här med i?
Ja, men det tycker jag.
Ja.
Det är kul, eller?
Ja.
men var är ni uppväxta någonstans? Om vi ska prata om, gå tillbaka till grunden.
Mm. De första åren i Västergötland växte vi båda upp. Men sen så flyttade vi till Östergötland och till den här gården, Skrivargården, där jag bor nu.
Det är mammas föräldragård.
Mammas föräldragård. Mm-hmm. Redan 86. Så det var
jag
ju,
var tre.
Du var tre och jag var sex, sju.
Sju.
Ja. Så det blev ju, det är ju mest där som vi har växt upp.
Men går ni, är det en lång historia i gården? Många generationer tillbaka, eller?
Ja, jo, men det är det. Vi är femte, sjätte.
Oj.
Så vi hade ju liksom inget val. Vi var ju tvungna att ta över. Det var ju tvångsövertagning.
Karro uppoffra sig.
Jag uppoffrar mig för jag är snällast.
Ja.
Nej, det var inte alls. Men det är ju roligt att kunna ha kvar gården.
Ja.
Vad har det varit för typ av jordbruk där? Har det varit alltså mjölkkor eller varit blandbruk?
Nej,
eller vad säger man?
Morfar hade nog lite mer blandat så där. Men det var nog vanligt på alla små gårdar, små mellan stora gårdar.
Det var självhushåll, de gjorde det väl inte för att sälja och tjäna cash?
Nej, utan precis, de hade några liksom stycken så, för att ha egen mjölk och så, några kor eller grisar och så. Men nu är det spannmål och lite skog. Så har vi kompletterat med champinjonodling och biodling.
Jaha, kul. Hur var er uppväxt?
Den var blivit mycket utomhus och mycket i stallet. För vi har ridit alla, vi har en syster till, så alla tre har ridit mycket.
Mm. Mm. Ni hade egna hästar? Då?
Ja. Så vi var väldigt mycket i stallet tillsammans och red ute efter skolan. Så ut i alla dagar på vintern i mörkret. Och åkte mycket på tävlingar, så följde vi med varandra ibland. Du.
Var det hopptävlingar eller vad var det för typ?
Det var dressyr mest.
Mm. För hästarna går så här stöttigt.
Ja. Man ska sitta fint
och snurra på stället.
Nu i efterhand så tänker man ju, varför var inte på med fälttävlan eller något sånt roligt?
Ja.
Men jag tror det var vår mamma som ledde in oss lite på det där. Och lydiga som vi är så...
ni var lika lydiga som hästarna.
Ja, du hade ju börjat med att träna in dressyr och jag tog över de hästarna.
Ja, just det. Hästarna gick i arv liksom.
Ja. Då var det bara att fortsätta.
Nej, men lite fälthävlan och sånt var vi också på. Men vi tävlade mest i dressyr allihopa.
Men var ni lydiga som barn, sa du? Var ni snälla barn eller var ni ute och härjade i skogarna? Eller var...
Ja, men man härjade ju ganska mycket själv. För vi var ju i stallet och gjorde vår egen grej. Liksom. Föräldrarna var aldrig och övervakade oss. Så där.
Det var mycket ansvar tidigt.
Ja, jo, men det var det ju. På gott och ont. Liksom. Mm. Så de där hästarna hade man ju. Man hade sitt ansvar att mocka liksom, varenda dag och ut och rida. Och så, där. Så jag tror inte vi var... Eller inte så här, det var ingen jätterevolt gentemot föräldrarna. Sen var man ju värsta surtonåringen mot föräldrarna när man kom upp i puberteten och sådär.
Det känns ganska vanligt.
Ja.
Brodde man inte på hästarna eller stallet, tror jag.
Ja, nej, men precis. Och man bara sa ingenting och så gick man till stallet och gjorde sin grej. Liksom.
Mm. Och sen, ja, senare kom det väl lite mer andra saker också än... En häst där du var iväg och läste och då. Men det är kanske lite senare än uppväxten när vi började hålla på med andra saker också. Åkte iväg själva och åkte skidor. Och vi gjorde ju mycket resor ihop. Vi systrar och sen extra vänner. Ja.
Hade ni så här äventyrsdrömmar när ni var små? Lekte ni expeditioner i skogen och drömde om att bestiga berg och så? Fanns det i medvetandet?
Nej, men familjen var liksom inte ute så mycket i att vandra eller åkte skidor gjorde vi, men det var det här gamla klassiska.
Okay,
vi åkte
skogen,
till Sälen och en vecka per år.
Mm. Första gången vi var i fjällen, det var när var det pappa som fyllde 50 och vi
på sommaren,
drog med honom och... Ja, det kanske var du som drog igång det, men då är vi systrar som tog med föräldrarna till fjällen.
Så vi var liksom inte friluftsiga. Alltså. Vi hade hästarna, vi hade uppväxt ute på gården, bondliv liksom. Och det var självklart att man var ute i skogen och allt ifrån att rida till och bygga kojer till och vara med i mulle och scouterna och allting sånt där. Men det här med att ut och vandra bara för vandrandets skull och... skidturer eller kajakturer, det var inget som våra föräldrar höll på med, utan det plockade vi upp själv sen. Mm. Efter att vi hade flyttat hemifrån.
Vad ville ni bli för någonting när ni var stora? När ni blev stora? När ni var små, vad ville ni bli?
Vad ville du bli?
Hade ni några, det är inte alltid man kommer ihåg.
Nej, precis, det är inte alltid.
Men ni hade inga så klara mål som ni jobbade efter?
Nej, jag tror inte jag hade det. Jag har inte, nästan fortfarande inte kommit på vad det ska bli.
Du menar när jag var liten? Nu menar du?
Nej, det var nog inga... Jag kan inte komma ihåg att jag hade någon väldig dröm. Det var ju mycket hästar när man var liten.
Ja, precis. Det var mycket hästar. Och, ja. Jag tänkte nog, jag var kompis med ett par tvillingar nere i Jönköping och vi hängde väldigt mycket. Och fixade ridläger tillsammans när vi var små. För ännu mindre barn då. Jag är helt sanslös. Vi var ju inte stora, men vi fixade i ordning de där ridlägerna. Och hade så här en vecka och tog hand om de här. De var ju 7-8-åringar de minsta, tror jag. Och vi var ju 12-13 och tyckte att vi var vuxna då. Och hade ansvar för de här och hade ridlektioner och... Ja, fixade.
Tog
betalt gjorde vi. Ja. Absolut, det gjorde jag. Jag tog betalt.
Du var den ekonomiska ansvariga.
Ja. Det var ju vårt sommarjobb liksom. Så, och det där var ju jätteroligt. Så med dem hade jag nog liksom, vi fantiserade ihop att vi skulle ha hästföretag på olika sätt och sådär. Skulle slå igenom internationellt. Och, ja.
Var naturen någonting som ni bara tog för givet? Eller kände ni liksom att, var naturen viktig för er? Eller var det var bara där?
Den var ju egentligen där. Det var ju något som jag alltid växte upp i, tror jag. Det är kanske först senare när jag har bott korta perioder i några städer. Jag bodde i Stockholm en kort period. Då saknar jag verkligen att, herregud, vi bor ju mitt inne bland gator. Och det är ju, man måste ut till en park eller ut. Först då man kanske insåg att det inte är självklart att ha det.
Nej, precis. Nej, jag skulle säga samma sak. Att det är ju först när man kom iväg hemifrån som man upptäckte att man hade levt väldigt nära naturen. Så där. Och det där med, och, ja, men också så där att man går ut en promenad i skogen. Det gjorde man liksom inte riktigt hemma på landet, för det var så naturligt.
Ni vaknade och sen så öppnade ni dörren och då var ni i skogen.
Ja, men precis. I och det är så roligt med vår gamla morfar som inte finns längre. Men han var ju så här, när han flyttade in till stan när han blev äldre, han hade ju bara varit på gården innan hela sitt liv. Så sa man till honom, men du måste ju gå ut på promenad, morfar. Alltså du, dina ben håller ju på att liksom förtvina, du måste göra någonting. Nej, du måste vila, tyckte han så här. Och för honom fanns inte liksom syftet med att gå på promenad. Det var ju så här jättekonstigt. Om man ska gå någonstans så ska man ju gå för att göra någonting. Så lite det där, tror jag, att man har det så naturligt hemma. För det, man är i skogen för att man ska hämta ved eller man ska ut och rida eller vad det nu är. Man bara går inte dit för att det är vackert. Men det upptäckte man sen då. Jo, det kan man ju visst göra.
Hur utvecklades ni tillsammans? Var det liksom, för hur många år, det är fyra år mellan. Hade ni liksom, utvecklades ni tillsammans eller gled ni ifrån varandra och sen hittade ni varandra? Eller var ni alltid såta vänner?
Jag tror vi har haft väldigt roligt ihop och sen så var det väl en liten period där när du blev
bitchy tonåring.
Så kanske inte du tyckte lilla syster var så rolig en kort period, men så innan du flyttade hemifrån, för du drog ju nästan innan du tog studenten, flyttade iväg till Tyskland väl. Innan där så var vi ganska bra kompisar.
Ja, precis, och då bodde ju bara vi två, då hade ju vår stora syster flyttat iväg. Så då var vi ju, ja, men det kommer jag också ihåg, som det var en väldigt rolig period. Och jag tror jag och Charlotta, vår stora syster, hade mer så här fighter och bråkade så än vad du och jag gjorde.
Ja, vi har inte bråkat mycket.
Nej. Så vi gled nog aldrig ifrån varandra. Och sen så när vi, det blir ju så där man får ett lite mer vuxet förhållande. Man väljer ju sitt förhållande till sina syskon lite mer efter att man har flyttat ut hemifrån. Och då var det ganska självklart att vi gjorde saker, vi två och Charlotta. Och var ute och reste tillsammans och hälsade på varandra. Och det var ju perfekt att liksom, man hade en stora syster. Vi har ju båda stora systrar då, som man kunde åka till och gå på fester som man inte fick gå på hemma och låna lägg och sådana grejer.
Vi har ju haft väldigt mycket, alltså på alla där vi har bott och sådär, hälsat på varandra och gjort många resor tillsammans. Så det var en liten kort period vi kanske inte hade. Men annars har vi alltid haft väldigt bra kontakt och gjort mycket tillsammans.
Ni har redan varit inne på att du flyttade till Tyskland och sådär. Hur såg stegen in i vuxenvärlden ut? Liksom? Om man kan dra det, oftast så drar man väl någon slags gräns vid studenten. Vad man gör efter studenten. Du flyttade till Tyskland. Varför då?
Jag fick ett stipendium för att åka dit och så fick man läsa lite mer tyska. Jag hade redan läst, vad är det? Man läser på högstadiet och gymnasiet 5 år kanske. Och så fick man jobba på något så enkelt jobb. Så då var jag där ett halvår. Och sen efter det så läste jag i Lund en kort sväng. Och sen uppe i Umeå. Och så var jag ute och gjorde, försökte resa så mycket som möjligt i och med studierna. Så jag var i Dublin ett år och läste. Och så gjorde jag, skulle man göra sådana uppsatser. Så då var jag, gjorde jag en uppsats i Tanzania. Och en, eller nej, det var någon sommarkurs jag gjorde i Indien, ja. Så jag försökte liksom att, man fick ju faktiskt pengar för att läsa. Så då kunde man ju ha pengarna till att resa ofta. Så det passade ju perfekt. Så det gjorde jag. Och ja, men det var i och för sig ganska klassiskt sådär. Att man ändå gjorde någonting annat innan man började läsa. Efter att ha gått ut gymnasiet och flyttat hemifrån. Och sen så började läsa efter ett halvår blev det ju faktiskt redan. Men det kändes som att jag fick in väldigt mycket annat under pluggtiden också. Än att bara vara.
Men fanns det liksom, hade du en plan? Hade du liksom så här, men jag ska bli det här. Jag ska börja jobba med.
Jag hade
examen i sikte.
Ja, precis. Jag kom nog på, för jag påbörjade en, eller jag är civilekonom och när jag hade gått halva tiden. Så bara shit, men civilekonom, det vill ju inte jag bli, hallå. Hur kunde jag välja det här? Jag var stråkigt. Men då hade jag ett år i Dublin kvar och ja, men de här möjligheterna med att göra uppsatser på olika sätt, på olika platser. Så då kändes det som att men jag gör klart den där, det är ingen tråkig tid. Och sen så har man ändå en jättebred utbildning att stå på liksom. Så då gjorde jag det och sen så tänkte jag att ja, men då kan man komma in i företag som, för mitt andra val var agronom tror jag. Så då kan man komma in i företag som håller på med natur och miljö på något vis. Och det har jag ju på sätt och vis gjort. Och,
vad gör du idag?
Nu är jag, just nu har jag ett projekt på Region Östergötland som handlar väldigt konkret om att hjälpa till med en EU-ansökan om musselodling i Östergötland.
Mm-hmm.
För att motverka övergödning och...
Hur mycket, det är väl något så här, de så här filtrerar varje timme någon så här, enorma mängder vatten eller varje dag?
Ja.
Du kanske inte sitter på de siffrorna?
Nej, jag är inte liksom biologen i sammanhanget. Nej, men det, de filtrerar väldigt mycket per dygn. Och de får bort kväve och fosfor, eller det är det de käkar.
Mm.
Och då så kan man ta vara på musslan för att göra foder till djur.
Mm.
Och då får de ett bra foder som både protein och massa viktiga andra delar. Och då slipper man ta in fiskmjöl som vi ofta tar in ifrån Kina eller Sydamerika och bidrar ännu mer till vår övergödda Östersjö som verkligen inte behöver mer kväve och fosfor. Så då får man till ett bra kretslopp där och samtidigt som den blir renare och allting. Så det är ett jättebra projekt, så får man se om det blir godtaget. Men så det håller jag på med just nu och sen så... är engagerad i lantbruket också. Så, och har eget företag.
Två heltidsjobb.
Ja, skulle kunna bli. Men det är inte bara jobb. Det är ganska lugnt. Så. Mm.
Du då, Johanna.
Mm.
Hur blev du? Vi har redan konstaterat att du inte är vuxen än.
Jag har väl gjort ett litet beslut eftersom jag precis har avslutat sjuksköterskeutbildningen och börjat jobba som det.
Mm. Var någonstans?
Jag läste i Umeå, men sista året så bodde jag i Tromsö, men läste på distans från Umeå. Så fick jag alla papper klart i januari och började jobba då. Så då har jag ju ändå gjort ett litet beslut. Jag skulle ju aldrig bli sjuksköterska, för det var vad vår mamma gjorde. Så när jag växte upp så hade jag nog tänkt om någon skulle sagt att jag skulle bli sjuksköterska. Nej, det ska jag inte bli. Jag tror att det kanske tankar på att... Ja, men jag ska resa ett år efter gymnasiet och sen ska jag veta vad jag ska bli och ska ju bli något ordentligt. Mina systrar har gjort ordentliga utbildningar, klart jag också ska göra någonting ordentligt. Men efter ett år har rest så visste jag fortfarande inte vad jag skulle bli och skulle, ja men då kan jag väl ta en liten vintersäsong i Alperna först och det var ju så roligt så då blev det en till och så, ja. Efter en liten stund så insåg jag att jag tycker det är väldigt kul att fortsätta med skidåkning och friluftsliv. Så då gick jag en folkhögskola i Storuman som var 2 år och fick göra massor olika tester på olika grejer. Så då blev jag ännu mer inbiten i den banan.
Det är fjällledarnormen vi snackar.
Precis. Och sen jobbade jag lite grann med, kanske lite med turism i Norge, i Sognefjorden i drygt ett år. Och sen så har jag tyckt att det har varit ganska roligt med sjukvård och lite sån akutvård och gärna i vildmarken och sådär. Så då tänkte jag att men, ja, sjuksköterska kanske kan vara bra, en utbildning att stå på i vart fall. Och så kan man ju kanske jobba med lite någon sjukvård inom. Ja, så då.
Du var alltid den som i gruppen, om det var någon som ramlade, slog sig eller skrek aj, du bara, yes,
nu
ska jag pilla och grätta.
Ja. Jag har alltid varit lite som mamma som också tycker, åh, det har skurit, det kan jag få se, jag kan få tvätta. Jag också, åh, vad roligt, kan jag få se.
Det där var inte redigt så, vad djupt det var. Kolla, man ser benet.
Eller finnar, eller vad som helst.
Kommer det fram?
Ja, det är mer den där fascinationen än, oj, 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 stackars dig, åh, gör du ont?
Jäklar vad blodet pumpar här nu.
Får du plopp för det här och jobba på infektioner där det kommer riktiga ordentliga svåra.
Du bara stöcker ner händerna. Men vad, det här med att naturen på något sätt skulle bli en arbetsplats, det var liksom, det kändes ganska givet, eller? Att naturen blev ändå liksom blev en så viktig del i det hela. Att det är på något sätt det som har fört dig framåt.
Ja, det blir, ja, det blir ju inte det. Man går på långa stora korridorer i sjukhuset. Men alltså det är ju en viktig del. Det måste nog finnas i livet i vart fall. Men det, jag insåg nog också att jag kanske inte ville jobba bara som, alltså som, jag blev ju som en guide efter folkhögskolan. Så jag har känt att det kanske, det kan vara roligt att ha ett ben att stå på med det, men kanske inte bara att vara, jobba med det, för då blir det ju både jobbet och det som jag vill göra vid sidan av också.
Ni har ju gjort era, ni har gjort en del äventyr innan Grönland också. När började ni med de där? Eller klassade ni dem som äventyr? Du har paddlat och ni har varit i Patagonien. Jag vet inte vem av dem som har varit i Patagonien.
Det var jag.
Vad har ni gjort för någonting? Vad har ni gjort som ni skulle klassa som lite mer strapatsrika resor och äventyr?
Alltså jag har inte sett mina resor som... Ja, det beror ju på hur man definierar äventyr, men... Inte som expeditioner eller äventyr, utan ja, men en cykeltur i Patagonien och en skidtur. Eller ja, Nalla Hutrut är väl en skidtur och sådär, och varit ute och vandrat. Och, men aldrig någon sån längre resa som man behöver tillstånd och verkligen planera sådär. Då tycker jag, då har du gjort mer sådana turer.
Ja, vi har ju alltid gjort... Alltså det, ja, det beror på hur man definierar det. Men jag tänker när vi skulle till Stockholm så kom jag på, vi cyklar till Stockholm. Ja, då blir det som ett litet äventyr.
Jo, jo, det blir det. Och, ja. Jo, men det har ju varit äventyr i sig, absolut.
Ja.
Mm.
Och sen... ja, nej, men det är att vi har tyckt det var kul att hitta på saker och gärna... Men det har ju inte varit några stora saker vi har gjort. Vi har gjort vandringsturer och paddlat tillsammans och, och sådär. Mm. Och sen... paddlade jag runt svenska och finska kusten. Det var en del av den här folkhögskolan att planera något projekt. Och då gjorde jag det tillsammans med en finsk tjej som också gick den här utbildningen. Och då gjorde vi det lite som en expedition, eller vad man ska kalla det. Att vi försökte få sponsring med utrustning och sådär. Och då var det ju, då var det en liten större grej. Det var ju roligt.
Hur länge var ni ute?
I 3 månader.
Åh, oh, herregud.
Och så paddlade vi från varsitt håll, så det tyckte vi.
Men alltså, vilken, vad var sträckningen?
Jag började i Svinesund mellan Norge och Sverige. Och så började Maja, min finska kompis, mellan Ryssland och Finland. Och så möttes vi vid Höga kusten ungefär.
Ja, den är så här kontinuerlig kontakt. Hur långt har du kommit nu?
Ja, vi hade ju en sida där vi kunde se liksom hur långt... Så vi pratade kanske inte varje dag, men vi såg ju när man hade fyllt i hur många kilometer man hade paddlat.
Blir man stressad?
Ja. Så jag bara, åh, man, jag har en vilodag. Ja, men då tar jag lite lugnt imorgon. Fasen, hon har paddlat i 5 mil. Måste jag
lägga på. Det var så roligt, för du tyckte ju att det var... Du var aldrig, alltså de sista dagarna var du ju själv och paddla, eller inte själv, utan det var det att Maja hade gått i mål, ja, liksom. Och du tyckte det var så astråkigt, för du kände dig så själv liksom, de här jobbigaste dagarna, men ja. jo, du har ju liksom varit själv hela tiden ju.
Ja, det var någonting mentalt, och var, ja, det var som att vi gjorde det ihop. Men, ja. Mm.
Men hur var den tiden att paddla själv i 3 månader?
Det var väldigt bra, tyckte jag. Sen var, man träffade ju på folk, ja, ut med kusten, och hade ju bestämt, ja, men ni kom alltså på någon gång, och bodde hos någon vän ut med turen och sådär. Så jag var inte helt ensam. Men mot slutet också kom jag in i att sitta i kakan hela dagen och fundera och ha så mycket tid att tänka. Det var
skönt.
Ja, jag tyckte det var toppen. Mm.
Mm. Vad har ni fått för så här, familj och vänner och så? De bara, ja, men det är klart att du gör någonting sånt. Eller är det någon som har varit så här, blivit orolig för dig? Eller har ni liksom alltid varit, haft fullt stöd? Mm. Full uppbackning?
Jag tror våra föräldrar har aldrig varit där, sagt så mycket nej, och det här får ni inte göra, och det här är farligt, och så det kanske har hade vi haft det, vet jag inte, om då kanske man har inte tittat på så mycket. Om vi hade haft det från början. Det har ju varit nästan alltid bara positivt.
Ja, men precis, de har varit väldigt positiva, och ja, det var nu med Grönland tyckte ju mamma det var läskigt med isbjörnarna,
ja,
det, tror jag.
Ja, tyckte
just om det, ja, ja.
Har ni haft så här planer och drömmar om stora äventyr som ni har lagt på is eller kanske helt valt bort, men som ändå har liksom funnits där som embryon i era tankar och drömmar? Kanske ingenting ni vill avslöja?
Ja, vet inte. Det är kanske... Om de har lagts på is. Men jag tänker att man hinner ju med fortfarande flera äventyr. Eller vad det nu blir.
Ja. Jo, men det finns massor fina ställen man vill till liksom. Och att man känner att ja, men någon gång kommer jag komma dit. Sen har inte jag börjat planera någonting av det. Men man har så här, ja, men dit och dit vill jag. Någon gång. När det liksom ges tillfälle.
Vad är det som finns i de tankarna och drömmarna då? Vad är det som lockar? Vad är det för typ av... Vad är det för natur och vad är det för karaktär på naturen och upplevelserna? Liksom, vad är det ni söker? Är det någonting särskilt som ni dras till? Eller kan det vara... Det kan vara öken, det kan vara regnskog. Eller är det oftast snöiga berg och karga vindar?
Alltså för mig är det nog karga vindar. Det är någon sån arktis som jag tycker jag var... Första gången på Svalbard nu i våras så blev helt betagen. Det var ju lite liknande också Grönland. Ja. Så, ja, det är ju det som lockar mest. Såna typer av äventyr. Mm. Absolut.
Ja, berg tycker jag är fascinerande. Mm. Också liksom att, och det kanske är lite att vi har vuxit upp på Skötaslätten. Liksom
mot total motreaktion. Det blir er så här tonårs så här, trots.
Ja, det kanske blir det, ja.
Höj lite med slätta. Ska vi dra ut till bergen?
Inte nog med slätten. Nu ska ni ha höga berg. Skarpa kanter.
Ingen ut och platt.
Skön.
I valingen. Även berg är ju fascinerande. Jag skulle nog inte... Alltså, om någon skulle fråga om jag skulle vilja göra något motsvarande i öken eller något, så skulle inte det locka. Utan det är så här, ja, men berg är häftiga, de är fascinerande, de är mäktiga, de är, man kan få ett lugn av dem, de är ja, det är skarpt läge och man ska ha respekt för dem. Det är mycket som den där infattar.
Går ni igång på så här skarpa lägen?
Ja, om man har kontroll eller om man reder ut det. Sen så vill man ju inte hamna i sitser där det är skarpt läge och man känner att man inte har koll. Där vill, det är ingen som vill hamna där.
Har ni hamnat där någon gång?
jag har nog varit i bergen ibland när jag har känt, oj här, varför är jag här nu? Varför har jag, varför är jag på den här platsen just nu? Det var dumt. Men det har ju gått bra. Och så, och ja, det är ju inte att jag blir så rädd att jag inte, alltså att jag inte försätter mig igen. Men jag undviker ju att försätta sig i sån situation att man inte vill vara där. Men det är ju så mycket mer man får ut av att uppleva vad man nu gör, om man går upp och skider ner eller klättrar någon led som, ja. Och såklart att man är lite rädd kanske under vägen, men det är kanske inte den rädslan att det är den här ont i magen och den vill man ju inte åt, men det får gärna vara lite att man ska vara på sin vakt och få tänka mycket, och då är man ju helt i, då glömmer man ju bort allt annat och det är det som är härligt tror jag, att man är så väldigt
skarpa lägen är det gör ju att det blir, man blir väldigt närvarande som du säger. Och det är ju något, det vill man åt tycker jag.
Reagerar ni lika på sådana situationer och sådana känslor, ni två som systrar?
Ja, men jag tror, alltså vi hade ju ändå lite skarpa lägen så där när vi var iväg på Grönland. Och det, där var vi ju lugna båda två. Det var ingen som liksom började hetsa upp sig och skruva upp stämningen eller... så där, utan vi var lugna båda två. Sen kanske det är olika slags tankar vi har, det är klart att det kan vara. Men vi, utåt sett så reagerar vi nog väldigt lika, tror jag.
Ja, det tror jag också.
Och sen tror jag att du kanske är modigare ibland och tänjer gränserna mer. Och då hänger jag på med. Ja, om Jojo kan så ska väl jag också min hand kunna.
Ja, men det blev jag. Det var ju min idé, då skulle väl jag gå först över de där sprickområdena. Ja. Inte tvinga dig.
Vad kan ni säga om Grönland? Alltså, inte Grönland, er expedition, utan Grönland som ställe. Vad är det för er? Och vad var det för er innan ni åkte dit?
Jag tror... innan tänkte jag ju mest bara på den här rutten och inlandsisen och ta oss därifrån till dit. Och sen när vi väl var där så var det ju väldigt, är så glad att vi fick några fler dagar att vara i de här byarna och få se lite mer och förstod efteråt att det är faktiskt nästan det som är roliga. Och när man berättar om resan så vill man gärna berätta om de här inuiterna i norr som faktiskt fortfarande jagar med kajak och de här narvalarna och att det är jättespännande.
Så det hände ju lite mer där än uppe på isen där det var liksom 360 grader flack.
Ja.
Men det är också en del om liksom, som du frågade vad tänker man innan och efter, och efter är ju alltså, där det händer saker och där det är människor, då får man ju sådana här möten och man förstår deras kultur och så. Men vad Grönland är, det är ju väldigt mycket is. Så nu efter,
det är som
så,
Östergötland med är is.
Och skjuta slättan.
Nej, precis.
Precis. Det är väldigt flakt. Men, nej, men man fick en känsla av att det var så stort och så mycket is och så flakt. Och eftersom vi liksom tog oss ändå från söder till norr så fattar man ju att det är långt och stort.
hur brukar folk åka över Grönland? Alltså, vad kan ni berätta om de här rutterna som finns? För jag har förstått att det finns liksom, de flesta gör öst till väst och bla bla bla. Det finns vissa så här klassiska rutter eller vad man ska säga.
Ja, det är ju öst till väst. Kangerlussuaq till, vad heter det på östsidan? Jag kommer inte ihåg. Men det är ju, det är den klassiska. Och sen var det ju några som faktiskt kajtade runt hela när vi var förra året. Men det var väl kanske första gången. Så det är ju lite andra som har ju... det är ju många fler som har tagit sig från söder till norr. Och nu var det några som tog sig runt. Och sen... men den, ja, de flesta går ju öst till väst eller väst till öst.
Och däromkring såg vi ju skidspår i snön. Och det var ju så häftigt att se. Du var alldeles exalterad av att se skidspår i snön.
Eller vi såg lite skräp, något som låg också. Ja, precis. Kan du såg lite skräp? Det var så här lite vit skräp. Ja,
vad var det för skräp?
Det var dagens stora grej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Men ni körde från söder till norr.
Mm.
Och ni är de första svenskarna som har gjort det.
Mm.
Ställer så?
Mm. Mm.
Varför just den rutten? Varför att ingen svensk hade gjort det? Bidrog det?
Det visste vi
nog inte. Det var inte det
när vi planerade.
Det kom nog liksom efter ett tag. Planerat ett tag. Så jag kanske vi var först. Nej, det var... Jag visste om ett par stycken i Norge som har gjort den här sträckan. Och ja, och så har jag förstått det. Ja, men de flesta går öst till väst. Men om man har kajt så kan man lätt ta sig söder till norr. Ja, men då är det lite roligare om det inte är så många som har gjort den där turen.
Men lite längre.
Och lite längre. Jag vet inte. Det är inte vanligt att ha tagit sig från öst till väst heller. Men det var lite mer kittlande och spännande att göra en något som inte är så vanligt.
Mm. Vad var det som inspirerade till att göra det här? För det var din idé, Johanna.
Jag tror Grönland och en stor inlandsis, det var spännande. Så jag hade tänkt att det hade varit roligt att uppleva det. Bara komma upp på den här stora platån. Hade jag nog tänkt för några år sedan att jag hade lust att åka till Grönland och kanske hitta ett jobb bara för att uppleva det. Och sen så blev inte det av. Och sen så träffade jag någon som berättade att ja, men jag har tagit turen över Grönland. Oj, wow, det var ju häftigt. Och då tänkte jag på att det ville jag göra, men så blev det nog ingenting. Och så var jag på en föreläsning om en man som gick öst till väst. Och då tänkte jag att nej, nu, det är ju faktiskt en liten dröm som jag har att göra det här. Jag tänkte att Karo är säkert med på det här.
Mm.
Tänkte du någon gång att göra den ensam?
Nej, det får man heller inte.
Nej.
På Grönland.
För mamma säger så.
Jag lyssnar alltid på mamma. Nej, det är för att få ett tillstånd på Grönland så får man inte dra själv. Okay. Då kan man kan ju kanske välja att ta det utan tillstånd, men då får man ju ingen försäkring eller ja. Så då var det väl inget alternativ.
Då hörde du av dig till storsidan.
Mm.
Och vad tänkte du då när du fick frågan? Hur kom frågan?
Ja, det kom på ett sms. Vill du hänga med över Grönland och kajta över Grönland från söder till norr?
Och jag bara,
ja.
Ja!
Ja! Alltså.
Hur lång tid tog det innan du fick svar?
Det gick ganska fort, tror jag.
Ja, ja, men det gjorde det.
Någon timme kanske, eller jag vet inte riktigt.
Jag tror jag var på jobbet, typ. Och så bara, åh ja, ett äventyr!
Sitter yes. och scrollar ner någon Excel-lista.
Ja, men precis. Man bara, åh, jag måste komma ut därifrån. Eller jag, ja, jag har alltid jobbat deltid, så jag har liksom fått rum för andra saker också. Men det är ju väldigt, väldigt kul att ha någon större grej i sikte. Så, för då är det ju också lättare liksom att sitta inne på kontor någon dag då och då i alla fall. Mm. Och bara, nej men jag kommer komma ut snart.
Liksom. Hur lång tid gick det från tanke till handling innan ni kunde dra, spänna på pjäxorna? Och...
Det blev två år. Det skulle ha varit ett år. Mm. Men när det hade gått nästan ett år. Vi skulle ha dratt i april tror jag.
2013.
Ja. Så i februari så skadade jag knät. Jag hade skadat korsbandet några år tidigare. Lite grann. Och så när vi kajtade och tränade så följde jag igen. Och då gick det helt av.
Men du flög upp först. Och sen föll. Rakt upp och rakt ner. Ja.
Så då blev det ett år till. Då var det en liten kris i vår...
Ja, det var det faktiskt.
Om vi skulle dra i alla fall med ett dåligt knä. Eller om... skulle operera och så skulle skjuta upp det ett år och i så fall om vad du motiverade att vänta ett år till.
För man levde ju ändå med liksom Grönland i bakhuvudet hela tiden och det fanns alltid något att planera och ja, vi skulle göra det i ytterligare ett år. Men det var nog bra att det var en liten svacka där också tror jag. För då så satte man ner foten och verkligen ifrågasatte, vill jag det här? Och då var det ju liksom en escape route där. Och
ja, för jag tänkte att ni bägge två måste ha haft den perfekta liksom, ursäkten till att bara,
vi skiter i det. Och det är ganska tungt ändå att runda i ordning allting. Mm. Och livet håller på i alla fall med allting annat samtidigt. Så man ibland känner man att man låg efter liksom. Men då bestämde vi oss. Nej, vi vill det här. Vi vill verkligen liksom.
Jag var nog alltid helt...
Ja, du var alltid, ja, precis. Men jag behövde liksom, ja men vill jag verkligen, ja men ja. Mm. Det var bra. Då så satsade vi på 2014 istället. Mm.
Mm. Vilka var de stora utmaningarna med projektet? Förutom då att dra sitt ledband på plats liksom. Vad punktade ni upp som de största svårigheterna?
Du menar innan eller det som vi vet nu efteråt?
Ja, det är en bra
det är
fråga.
Det är faktiskt skillnad.
Ja. Om vi börjar med vad ni trodde då?
Vad var det vi var nervösa först, för innan?
Först liksom.
Rutten var ju väldigt sådär hur vi ska ta oss, alltså, hitta en bra rutt upp och rutt ner som är säker. Och kommer vi få smält vatten eller kommer det vara... Det var vi ju lite oroliga för.
Och glaciärsbrickor, hur kommer det se ut? För det visste vi inte, det är glaciärer på vägen upp och på vägen ner. Det fanns ju, vi tittade på tidigare expeditioner och det var ju de som hade gått över. Både när det var helt öppna och när det inte var några alls. Så det beror ju på vädret och snöförhållandena just det året. Så jag tror innan då var det ju, ja men de här grejerna och isbjörnar är alltid så här, ja men scary och... Ska vi ta med vapen eller ska vi inte ta med vapen?
Men måste man ha med sig vapen?
Nej, man måste inte det. Nej.
Men vi tog med oss.
Och jag tänkte mycket, ja, men på vädret också. Om det skulle bli väldigt kallt, då kommer vi få förfrysningar. Eller,
och stormar.
Och stormar, tänk om det stormar, får vi upp tältet och tänk om det går sönder. Ja,
Och då, just med Grönland som jag har hört många historier. Eller det har ju hänt väldigt mycket på östkusten. Där det kommer upp de här pitterackvindarna från havet. Och då slår det till så himla snabbt. Så då kan man liksom bli lite överrumplad. Du kanske inte ens få upp tältet innan. Mm. Så då har det skett många dödsfall. Och sådär.
Och då kan det liksom vara sådana här 70-80 sekundmeter eller vad då?
Ja, jag tror de ligger där omkring.
Men vi skulle ju inte på östkusten.
Nej, vi skulle inte på östkusten. Men det var så här, Grönland, pitterackvindar, farligt.
Men vad blev med facit i handen?
Det som var största utmaningen kanske var kajtningen. Att vi, jag hade ju kajtat lite mer men jag var ju verkligen inte jätterutinerad. Och du hade ju kajtat ännu mindre.
Mm. Så det tog ett tag i början.
I början var vi bara glada, wow, vi får upp kajten liksom, och det går lite framåt. Men sen så, jag vet inte, så fick vi dagar med lite starkare vind och vi kraschade och vi hade inte liksom rutin på exakt hur vi skulle komma starta igång med pulka eller utan pulka och fick ju lära oss ganska mycket och det måste verkligen vara sträckt repet mellan pulkan och se till att det inte är något snurrat någonstans.
Det tärde på tålamodet liksom när man på morgonen började rigga gott mod liksom, ja, vi ska ha den här kajten och sen så körde man iväg och så kraschade man, okej, okay, tar om det liksom. Så upp, rigga och så kör iväg och så kraschar. Nej, ingen fara, vi tar en tredje gång. Så upp, rigga och då måste man gå linorna. Och vi hade ju upp till 75 meters linor. Då var det ju inte så starka vindar. Men från 25 till 75 meters. Så då så var det ganska liksom jobbigt. Mm. Det tar lite tid och omständigt att gå linor och innan man är igång igen. Och sen liksom när det blev 50 gånger, 60 gånger. Man liksom, det funkar inte. Då var det tärde lite på tålamodet ändå. Man försökte hålla modet uppe men det kunde bli jobbigt sådär.
Det blev ju bättre efter ett tag, blev ju duktigare och sådär. Men det var ganska tufft i första halvan.
En stor skillnad mot de sista dagarna mot den första.
Ja, absolut.
Det var jättestor.
Det. Men var det hela tiden givet att ni skulle kajta?
För den här rutten, ja. Ja, det var från början kajta på Öland, söder norr.
Och det funkade ju faktiskt väldigt bra. Det var ju ingen dag som vi ville kajta eller köra skidsegel som inte kunde. Det kunde vara några timmar ofta över lunch sådär så det blev stiltje och ingen vind. Så satt vi och spelade Yatzy eller någonting. Men, men annars så kunde vi alltid sätta upp någonting. Så det var ju... Och det var ingen idé, pulkarna var så tunga och vi skulle gå så långsamt om vi skulle börja knata själva så det var liksom ingen idé att bara dra pulkarna och gå framåt så.
Fick ni lära er av Mr. Kite?
Ja. Simon.
Simon Kite-mentor.
Ja.
Också från Skellefteå va? Är han inte från, är han inte Östgöta eller Västgöta?
Jag tror det var från...
Ja det är han kanske, men är han Västgöta?
Vet.
Jo men han pratar ju ofta om, Simon sa ju det här, vi kanske ska göra så här.
Han hade lite Simon på axeln kändes det som. Han sa ju så här och så här, kommer du ihåg
det? Har Simon på axeln. Han borde kanske tillverka en liten Simon-docka.
Ja. Nej, han är underbar att ha och fråga lite i början och få tips.
Ja, det var så schysst. Vi kom ju upp där liksom. Totalt noviser. Och så sa vi så här, vi ska kajta över Grönland. Och så,
han bara, men självklart. Det är klart vi ska det.
Ja, han var ju verkligen så här. Och han, efter ett tag så tror jag han förstod vilken basic nivå vi började. Att jag hade verkligen ingen aning. Du hade lite aning. Men han var jätteschysst. Låna ut sina kajter. För vi skulle ju upp och träna ett tag uppe i fjällen. Och vi fick ju med oss, jag vet inte vad, 3-4 kajter ifrån honom liksom. Och ja, väldigt, väldigt bra att ha att göra med där innan.
Vad tänkte ni kring björnarna? Du har en liten björn hängandes runt halsen.
Ja, precis. Ja, men jag tror att det där var lite dramatiserat innan och det var ju det folk frågade om väldigt. Sen visste vi ju, eller fick reda på, så här, ja, men södra delen är inte så himla mycket isbjörn. Så då, alltså det där blev aldrig någon stor grej för oss. Men jag vet att folk där hemma blev ju oroliga när vi kom ner sen från isen på norra sidan. Så tyckte ju vi att ja, men det är lugnt, vi behöver inte sitta björnvakt på natten och sådär. Och så orkade vi väl inte heller liksom. Vill du sitta och björnvakt?
Nej.
Och inte jag heller. Nej men du, jag ska upp och kissa lite i natt tror jag. Så jag kan kolla lite då. Så för oss var det inte så dramatiskt.
Nej.
För de är väl så extremt kustnära också. Så att det är väl inte så ofta som de rör sig.
Nej, uppe på ej, ingen fara. Utan det var när vi hade kommit ner och börjat tälta nere på fast mark. Liksom.
Mm.
Då skulle man säga, alltså, när vi pratade med lokalbefolkningen sen som hade varit ute. De hade alltid björnvakt utanför tältet. Liksom. Men det visste vi inte då. Så det kanske var
fick ni se någon björn?
Nej. När vi gick ner från glaciären så gick vi över ett spår. Så bara, det här ser stort ut. Det är säkert rävspår som har glidit.
Det har ju varit soligt nu sista dagarna. Så här, ja, men då blir de ju stora, typ så här stor. Ja. Men det var någon björn som hade... Ja. Och de hade sett björn där, de ja. Som hämtade upp oss. Mm. Hade ju sett björn i den fjorden där vi kom.
Vad hade ni för utrustning? Hur, vad tänkte ni kring utrustning? För ni hade typ 100 kilo slädarna. Eller?
Mer. Det var nog 120 i början nästan. Nu 1520. Mm. Så vi hade ju ganska bra med mat. För vi åt ju faktiskt inte upp all mat.
Nej.
Det tror jag är genomgående när vi åker på tur så är mat viktigt. Ja. Inte ta med sig för lite mat.
Nej, mycket choklad och nötter. Ja. Så det var prioriterat. Och bränsle hade vi också. Alltså det var, vi snålade inte på dem. Men vi såg ju av tandborsten så att vi sparade ett gram där istället.
Det känns som att det gör man på som en grej.
Ja,
det är inget äventyr om man inte har så här.
Symbolisk grej.
Precis, ja. Symbolisk.
Så tänkte vi ju att vi ska ju inte dra, vi ska dra pulkerna upp.
Mm.
Men sen, det är klart att vi vill ha så lätta pulker som möjligt. Men sen när man väl kommer igång och kajtar så spelar det inte så stor roll hur mycket de väger. Mm. Så vi
prioriterade att ha en bössa med oss, ammunition och dubbla kök hade vi med.
Mm. Och
rep och steg.
Ja, för glaciär, rätt kräddning, utrustning. Så hade vi med, vi hade inte med väldigt mycket teknologi. Så vi hade en kamera,
satellittelefon.
Så var vi tvungna att ha en VHF-radio.
Mm. Och en PLB.
Mm. PLB-sändare. Och,
Mm.
Och sen blev det ju lite extra när vi hade kajter och,
just det.
Och så.
Mm. Så vips så blev det 120 kilo.
Ja.
Ja. Ja, men jag tror att man kommer under där heller. Alltså, okej, vi kunde ha snålat mer på maten och bränsle. Men då skulle vi också varit mycket mer nervösa i början när vi inte tog oss så långa sträckor. Att då skulle man verkligen vara nervös över vi kommer inte kunna vara ute så länge som vi behöver.
Mm.
Sen tog vi ju fart sen liksom, efter halva sträckan. Så vi höll oss inom den tiden vi hade tänkt oss.
Mm.
Och sen, för ni körde randonnéskidor, liksom alpinskidor, eller?
Mm.
Det kanske man måste för när man kajtas.
Jag hade nog tänkt Telemark först, eller ja, det är ju typ samma. Men jag hade tänkt Telemark, men det blev Dynafit-bindning. Det var nog bra.
Mm.
Och fast häl.
Hur mycket, alltså, ni skidade ingenting, utan det ni tog er framåt, det var med kite?
Ja, första tre dagarna så gick vi ju.
Mm.
Då var det lite brantare uppför som inte var... Det hade inte gått att kajta. Och jag tror inte vi hade mycket mindre vind också på sydspetsen. Mm. Så efter jag tror det var tredje eller fjärde dagen som vi började att kajta. Och då kajtade vi hela vägen tills vi kom där det började gå nerför. Och då gick vi ju... Då var det väl ändå... fyra dagar som vi fick gå, alltså ta oss ut dit vi skulle bli upphämtade, så då var det ju, då helt plötsligt blev det ju ganska tungt.
Ja, det var det faktiskt.
För att det var ingen snö kvar, vi skulle ut till fjorden och det var några kilometer att ta sig ut dit, och då var det först moränrygg och grus och sten och tuvar och...
Ja. Vi hittar olika sätt att bära de här pulkerna och packningen på. Vi bär pulkerna mellan oss, ska vi sätta de här säckarna på ryggen och testa alla olika.
Det blev att gå flera omgångar och vi hade tagit oss, vi jobbade på, vi tänkte att det tar en lång dag att ta oss ut i den här fjorden, det är 8 kilometer från att vi hade kommit ner från isen, och så först skulle vi över den här moränryggen och vi höll på i säkert 6 timmar och slet, det var ganska tungt, och så satte vi oss och skulle kolla på GPSen för att se hur långt vi har tagit. Kanske vi har tagit 2 kilometer av de här 8.
Mm.
För nu blir det lite bättre. Och när vi sätter på GPSen så hade vi tagit oss 450 meter.
Ja, det var extremt lite. Det var mycket mindre än vad jag hade tänkt.
Vad hade ni för... Hade ni några kunskapsluckor som ni kände att det här måste vi lära oss? Liksom? Satte ni upp någon utbildningsplan innan ni gav er iväg?
Vi skulle kolla lite mer.
Ja, du menar innan.
Ja.
Vi upptäckte ju kunskapsluckor som vi hade när vi var på. Den förfrysningsskador när det börjar bli mörka tår. Så bara, men hur farligt är det här på en skala? Kan man
posta det här eller borde? Ja. Ja.
Men nej, men innan så det vi gjorde lite utbildningsmässigt med
kajtning.
Var ju kajtning, ja. Såklart, precis. Och jag vill gick ju faktiskt en liten teambuilding kurs. kände varandra rätt bra innan, men det är alltid bra att liksom prata igenom hur gör vi skarpa situationer, vi kommer att bli oense, vi kommer bli farliga situationer, hur tänker du, hur tänker jag, vad finns det för olika liksom problemlösningsstrategier så.
Ja, det är ganska viktigt.
Ja, ja.
Man håller ihop.
Hur lång tid kunde det gå utan att ni liksom var, pratade hela tiden, eller liksom kunde det gå så här jättelånga tider, jättelånga perioder där ni bara var tysta utan att prata med varandra? Jag kan tänka mig att man kan väldigt lätt gå in, komma in i någon.
Ja. Alltså vi var ju ganska var för sig under dagarna när vi väl kajtade och kom iväg, för då stod man ju långt ifrån varandra. Men sen under, jag tror på morgonen var vi ganska tysta, lite så koncentrerade på och funderade på nu blåser det så mycket, ska vi, lite sammanbitna båda två tror jag.
Mm.
Och sen till lunchen.
Lite morgontrött.
Och lite morgontrött. Mm. Det är inte våran primetime morgonen.
Nej.
Sen till lunchen var det alltid god stämning.
Mm. Eller? Mm.
Ja.
Ja, precis. Och vi strålar ju samman vid, när vi fika och när vi lunchar.
Men hur långt ifrån kommer ni varandra när ni, kom ni, när ni var ute och kajtade?
Ibland tyckte vi ju att jag tyckte vi skulle hålla den kursen och du tyckte vi skulle hålla den kursen. Och så båda envisa. Fattar hon inte att det är mycket bättre att köra kajten så här? Och så bara hamnar vi. Så jag bara lite prick längs bort. Så bara, nej, men nu försvinner vi från varandra.
Då blir man lite rädd och svalde sin envishet där. Så bara okej, får man väl ta sig närmare varandra då? Och så hade vi ju komradio. Och det var faktiskt väldigt bra.
Mm.
Jag tänkte så här, det låter ju risky business.
Ja, ja. Det var så ibland om man var först liksom och den andra var bakom, så tittar man inte bak hela tiden och kollar av. Så sen när man väl tittar så kanske den andra hade behövt stanna och kissa eller någonting så här. Bara, oj, det är en prick där borta. Oj, det var långt bort. Vad gör du, Jojo? Så det kunde nog vara ganska många kilometer mellan oss.
Ja.
Men, och det var ju när det var fint väder.
Ja.
När det var dåligt väder, då såg vi ju till att vara nära varandra. Ja. För det var ju oss läskigt att komma ifrån varandra annars. Liksom.
Ja.
Höll ni alltid sams? Eller blev det lite små mikrokriser?
Första krisen.
Efter några timmar.
Ja.
krisen.
Shit.
Vi var ju jätteglada först när vi fick komma igång. Och bara, det var ju superroligt att börja bara få dra pulka framåt och ha
startat. För då hade vi väntat flera dagar på bra väder för att kunna ta oss ut till den fjorden när vi skulle börja liksom med viket.
Så det var ju ganska rätt ner i.
Ja.
Vi började bli hungriga och skulle bestämma hur vi skulle dra pulkorna och samarbeta och sådär.
Jag vet också all den här spänningen liksom. Hade vi byggt upp och sen så är det ju också, ja men nu var vi ute, nu skulle vi börja ta beslut och det var ju mer beslut att ta uppe på, eller när man var i början där, än uppe på isen på sätt och vis, med vägval i alla fall.
Mm.
För då när vi var uppe då var det ju såhär, ja men det spelar ingen roll om vi är lite öster, lite väster, vi ska norrut i alla fall. Men där uppe var det okej, vilken väg är bäst för att ta oss över den här glaciären, det var lite moränryggar och grejer. Så
då blev du arg på mig.
Då blev jag arg på mig. Nu skulle bara bestämma hela tiden, tyckte jag.
Men hade ni innan någonting bestämt att... För det vet jag exempelvis sådana här adventure racing-lagen. De har ju väldigt klar, även om de kanske bara är 2 eller 4 personer, att den här personen har bestämmande rätt när det gäller exempelvis navigering och så.
Mm.
Hade ni någonting sånt? Hade ni pratat om det innan?
Vi sa väl att vi skulle bestämma saker tillsammans. Att, att det inte är min expedition eller din expedition. Alltså
men ifall ni bägge är envisa så kan jag tänka mig att det kan uppstå situationer där den liksom verkligen...
Ja, nej, vi delar inte upp områden så.
Nej.
Gjorde vi inte. Och sen när man bara är två så liksom
det är klart
blir det också lite... Alltså jag förstår om man gör det när man är ett team. Flera stycken. Men vi hade nog sagt ändå att vi ska komma överens om det.
Hur länge var ni ute?
36
dygn. Vad drömmer ni om på, vad drömde ni om på nätterna? Kommer ni ihåg sina drömmar då? Liksom,
jo, men man kommer, alltså man, eftersom det inte händer så mycket på en dag ibland. Eller när man väl hade kommit in i lunken och det blev liksom lite mer vardag och kajta eller skidsegla. Så blir ju, eller jag kommer ihåg att det var väldigt mycket som hände på nätterna. När man drömmar liksom. Mm. Som hade nya inspel och sådär.
Jag kommer inte ihåg vad jag drömde om. Nej.
Vad var den bästa ljuspunkten under den här turen?
En av de bästa var ju när vi gick ner från glaciären och vi hade varit lite nervösa att det skulle vara, där kanske vi får jättemycket problem och blir fast flera dagar och det blir svår terräng och sådär. Mm. Och sen var det ju bara, vi bara gled ner. Mm. Vi hade inga segel utan vi bara stod och njöt av jättefin natur och det bara
solen
gick så lätt.
Solen bara stråla och det blev varmare och varmare.
Och då hade vi varit.
Och vattnet började på det. Hör du, det var pålande vatten.
Och då hade vi ju varit på tur så länge också. Ja. Så vi var ju väldigt, vi blev ju bara bättre och bättre synkade också.
Ja, ja.
Och då hade vi hade jätteroligt ändå.
Ja.
Och sen när man hade byggt upp det här som ett stort eventuellt liksom,
ja, men,
problem.
Ja, precis. Hela turen hade ju varit så okej, men vi har fortfarande liksom nedstigningen kvar. Men så var det ju jättemånga ljus, alltså ljusa minnen eller bra ögonblick uppe på isen också.
Mm.
När man satt i solgrop och bara så här, ja, that's life.
Och när det gick lätt liksom, vi kajta bredvid varandra och tänkte, ja, shit Karro, vad häftig, alltså, ja, bara hocka på den här turen och vi tar oss framåt, det går fort liksom.
Ja.
Och gör det vi tänkte göra.
Ja, total frihet bra. På sätt och vis. Man hade allt man behövde liksom i pulken här på ryggen sådär. Och bara susa fram och göra sin livsdröm liksom.
Saknar ni den situationen?
Ja, men den där enkelheten. Att bara ha det där. Att vi ska ta oss framåt. Vi ska slå upp tältet på kvällen. Fixa käk. Den kan man sakna. Men man kan ju få tillbaka den. Alltså det är ju lite det som är när man är ute på i fjällen. Eller ute på tur överhuvudtaget.
Ja, det behöver inte vara just Grönland. Men nej, just det här att vara ute. Och liksom det vädrets premisser. Och det saknar ju.
Mm. Mm.
Det längtar jag ofta ut till.
Vad var värst? När var den mörkaste, värsta punkten?
Jag skulle säga inte, när vi har kommit ut där. Vi skulle bli upphämtade efter de här 8 kilometerna som var, blev ganska tuffa. Mm. För vi bara, yes, vi är nere, glädjeskrik, glädjerop. Liksom, nu är det bara 8 kilometer kvar. Det var hur easy peasy som helst tyckte vi. Men så var de ganska tunga att ens ta sig ut om där. Men sen så äntligen var vi framme vid fjorden när vi skulle bli upphämtade. Och då får vi ett sms som säger att ja, men på grund av öppet vatten så måste ni ta er ut 2 mil till öppet vatten. För det var is inne i den här viken. Så då när vi liksom, okej, vi måste ta på oss senarna igen. För vi hade ju bara så här, nu ska vi inte dra en meter till det här. That's it, vi har klarat det liksom. Och då får vi ändå budskap. Vi måste ut ytterligare 2 mil. Och sen så när vi började där så var det väl okej i början. Men så kom vi ut på ganska så svag is. Eller det var ju tjock is, men det var ju isflak som vi ändå stod på. Det tyckte jag var lite läskigt. Så.
Mm. Ja, det var väl, ja. Mm. Men då var vi så nära slut så fortfarande inte kanske det som jag förknippar med det. Det var en kort period där vi kände att det här känns lite obehagligt. Men det såg ganska fort blev upphämtade så var det ju fint. Men det jag tänker mer på kanske när vi skulle ut i stormen. När vi hade haft vilodag och var lite osäkra på om vi kunde sätta upp stormseglet. Och så gjorde vi det och så gick det inget bra.
Nej, det gick inget bra.
Det tyckte jag nog var värre.
Ja, men det var ju riktigt. Det var ju
Karro försvinner in i stormen med ett stormsegel, släpas efter.
Släpas efter och jag var tvungen att släppa det. Och när jag liksom bara inser att jag måste släppa stormseglet. Det var inte bra för hela turen heller att mista det. Vi hade verkligen inget val. Det hade snott till sig liksom. Så jag släpper det. Och sen så inser du att det är inte bra att mista det där. Och ja, det var verkligen hjältinna. För du bara stack efter det där stormseglet och skulle hämta det. Liksom fånga upp det. Och där mitt i det där så bara shit, tänker jag, hur ska jag fixa det?
Och så försvinner vi från det, var ju ingen sikt heller.
Nej.
Så får vi till slut tag på det. Och så vänder vi om och då ser vi inte varandra.
Nej.
Och då blir jag också, men herregud, tänk om du skadar dig. Tänk om jag bara stuckit iväg och så ligger du där och behöver hjälp. Jag kanske noterade på något vis att det var inte så att du såg medvetslös ut.
Nej.
Men det var...
Ja. Det var ju läskigt. Då var
vi tror jag vi insåg det. Också lite att shit, vi är ju ganska sårbara.
Mm.
Vi hittar ju varandra. Det gick ju bra.
Men vi slog på kameradion och så bara... Jo, är det där. För det var ju också... Då kunde ju, om det är något fel med tekniken och inte kameradion funkar, då skulle det vara väldigt läskigt. Men som tur var så fick vi tag på varandra där. Det var väldigt skönt att höra din röst då. Och sen så hittade vi tillbaka. Men ja... Nej, det var ganska mycket i början av turen, så det var nog bra att få sig en liten påminnelse om vart man befann sig.
Blir man liksom så här beroende av att göra såna här planer när ni är färdiga med gröna? Liksom, kände ni, gick ni omkring och var planerade kanske för er själva eller tillsammans så här kommande turen? Kan man släppa sånt här?
Jag tror att det kan vara lite beroende, ja.
Det är lite olika. Ja, precis. Tror du har ett större beroende där.
Ja.
Har du någonting på gång eller?
Inget helt definierat.
Men det finns och skvalpar.
Ja.
Ni blev utnämnda till årets äventyrare.
Mm.
Hur kändes det?
Det var roligt att det var fler som tyckte att vi hade gjort en kul tur.
Ja, det var jätteskoj och tror kanske, jag vet inte riktigt om jag trodde att det var så väldigt stort. Och sen när vi fick priset och var så många som, gud vad roligt, vad häftigt. Så, ja, det är faktiskt ganska stort.
Ja, för det var ju hela tiden vår tur. Vi hade ju inte, eller det valet hade vi gjort att inte söka sponsorer och söka liksom uppmärksamhet innan. Dels för att det tar tid och sådär, men också för att då blir det väldigt mycket en tur som man gör för andra också, inte bara för sig själv liksom.
Mm.
Så vi hade ju liksom inte
försökt.
Nej, vi hade inte försökt och inte exponerat det för media så himla mycket. Så det blev ju också, i och med den där utmärkelsen, så fick man ju plötsligt väldigt mycket exponering och folk ringde och sådär. Ja, okej.
Men du ska vara med P1 också.
Ja.
Vem blir det här? Tänker ni liksom att... tänker ni att ni måste på något sätt förvalta det här nu? Den här utmärkelsen? Eller ser ni det som en möjlighet att förvalta den? Som någon slags plattform för nya saker? Eller?
Det är ju en väldigt fin möjlighet om man vill iväg igen. Det inser jag nog. Så.
Ni har inte sett tryckt upp 1000 visitkort där det står årets äventyr.
Just det ska vi göra, ja.
Nej, det har vi inte. Men det är ju väldigt bra.
Så. En bra merit att ha.
Mm.
Jag kanske ska trycka upp visitkort liksom på bonde, projektledare och årets äventyrare.
Tycker du ska göra.
Äventyrsbonde.
Äventyrsbonde, jajamensan.
Vet ni om ni har inspirerat andra? Har folk hört av sig till er?
Jo, men det har varit några som har hört av sig. Dels specifika frågor kring Grönland, att de ska dit.
Ja.
Det har varit jätteroligt. Och sen har vi varit ute och föreläst någon gång.
Ja.
Eller, ibland är det ju faktiskt de som kommer fram och sen så försöker vi ändå vara så här pushiga eller inspirera andra att göra sina äventyr. när man ja, uppfylla sina drömmar. Det behöver absolut inte vara långt bort och stort, utan det kan ju bara vara att göra någonting i närheten eller lära sig något som man inte har gjort än, som man ändå vill och sådär. Så där har vi fått väldigt positiv feedback.
Ja, det var någon dam som kom fram och ja, så roligt det här, och jag har tänkt på att kanske jag skulle ta en kajakkurs, och nu när jag har hört på det här så ska jag nog faktiskt göra det, och det är jättekul.
Det är jätteskoj. Det är...
Man kan vara en triggande punkt.
Ja.
Hur skulle ni uppmuntra folk att bejaka sina drömmar och äventyr?
Ja, men lite som vi brukar säga att på föreläsningar också, att det här, alltså vi visste ju inte om vi skulle dra igenom det här eller klara det här, men det var i alla fall en dröm vi hade och vi försökte, och det gick ju bra faktiskt. Och om vi inte skulle försökt och våga ta det där stegen, så skulle vi aldrig genomfört det. Och lite det där att våga ta steget. Och det kan ju hända att det misslyckas, men då har man i alla fall vågat ta steget att försöka. Och det alla kan mer än vad man tror.
Mm.
Det är att bestämma sig för att jag vill göra det här, då drar man igenom det.
Ni var ju som sagt de första svenskarna som gjorde den här rutten från syd till norr. Tänker ni ibland att det är någon slags distinktion mellan det här med manliga och kvinnliga äventyr, eller? Blir man behandlad annorlunda, tror ni, eller liksom, har ni, placeras man in i fack på ett annat vis?
Det kan ju på något vis kanske vara lättare att vara kvinnlig äventyrare, att det är färre, som det är fler män. Så på det kan man ju faktiskt vara lite, att man har lite försprång med det.
Mm.
Och ja, jag tycker det behöver ju inte vara något sån här att det ska vara väldigt feministiskt, att det är liksom så, men det ska ju vara på lika, att det kan vara lika gärna kvinnor som män. Det är ju inte lättare för män att göra såna här saker.
Nej, och det är ju på lika villkor. Det är det som är så himla härligt.
Ja.
Det är klart man blir indelat i ett fack, man är tjej eller kille, och det är ett fack, men det behöver inte vara någon negativ grej. Och som du säger, så man har nog mer fördel med att vara tjej, för att det blir så här, ha, klarade ni det?
Ensam tjej eller ensam tjej.
Jag var på någon intervju med lokalradion där hemma, och första liksom kommentar jag fick när jag kom in där i studion, för då var inte du hemma, så jag var själv. Men shit, vad liten du är! Man hade väl förväntat sig en stor biffig tjej kanske.
Styrkan är inte alltid den fysiska. Det är inte alltid den fysiska styrkan som är viktig.
Nej, verkligen inte.
Har det varit svårt det här Grönlandsprojektet? Skulle ni säga att det var svårt?
Just att genomföra det där uppe?
Alltså liksom från början till slut. Från det här första sms:et till de här sista 2 milen och ta sig för att bli upphämtande. Var det svårt?
Det har ju varit kanske lite... Alltså man har ju ändå fått jobba för det. Men det har ju varit så roligt. Och någonting som verkligen velat. Så det har aldrig varit jobbigt, svårt eller... egentligen.
Nej.
Och det var... Ja. Men det var jobbigt när vi hade det motigt med kiting och inte kom så långt. Det var ju... Då var det liksom kanske svårt. Men det var... Det var ju hela tiden, det var ju sånt klart mål och ville hela tiden dit, så det var ju aldrig för svårt.
Nej, precis. Alltså, och då hade vi ändå bestämt oss för, eller då var vi ju där helt enkelt. En svårighet är ju också att faktiskt hålla ut under planeringsfasen och bestämma sig för att vi gör det här.
Vi fick ju dessutom ett extra år.
Ja, precis. Så det är ju, det märker man ju, det kunde ju varit, alltså jag tror det många expeditioner som fallerar på att det är annat som kommer in i livet, och man bara, nej men nu har jag en ny pojkvän, eller nu har jag nytt jobb, eller nu ska vi precis flytta, så passar inte. Och det är ingen utifrån som pockar på och säger, ni måste göra det här, utan det är ju bara vår egen drift.
Det har varit bra också att vara två ibland när man inte varit så motiverad att planera. Och så har man peppat varandra lite också.
Mm.
Kommer ni kunna göra nya äventyr tillsammans ni två i framtiden?
Nu blir det ju ett litet paus här.
Ett helt annat typ av äventyr som
ligger och väntar. Ett annat äventyr. Ja. Men jag tror verkligen vi kommer göra nya äventyr oavsett det handlar om att liksom hyra stuga på Lofoten och vara där en vecka. Eller om det...
Det tror jag säkert. Vi kommer att hitta på massa saker.
Ja.
Ni bildar familj.
Ja, och det är ju... Det är mycket man kan ta med barn på också, tänker jag.
Mm.
Var då för dig blir det kanske då ganska naturligt nu den här frågan. Var ni befinner er just nu i era liv?
Mm.
Det kommer att förändras väldigt mycket nu. Du ska bli mamma.
Ja, jag ska bli mamma. Och vi bor på gården och har massor roliga projekt där. Så liksom, det blir nytt fokus, men det blir också en stor utmaning och jättespännande saker som händer.
Kan du bygga en gärdsgård förresten?
Nej, jag har inte gjort det än. Men om jag bestämmer mig för det så kan jag.
Bra.
Du har inte lärt dig än.
Nej.
Och du då, Johanna?
Jag trivs ju jättebra i Tromsö och kommer utnyttja den tiden där med och göra allt som jag tycker är roligt där med klättring nu på sommaren och skidåkning och paddla med valar på vintern och allt. Det finns ju mängder saker man kan göra. Och sen ligger det säkert någonting där och lockar ett nytt äventyr. Så det är nog inte så långt bort i tiden.
Tack så jättemycket för att ni tog er tid och lyckades navigera hit till Clarion Sign från T-centralen.
Det var lite klurigt, men det gick. Det var roligt att få vara med.
Ja.
Tack så jättemycket.
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.